Ninive hade inga bekymmer med att hålla sig tillräckligt arg för att kunna leda ett flöde av ande in i bärnstensplattan med den sovande kvinnan som låg i hennes bältespose. Inte ens förnimmelsen av osedda ögon bet på hennes ilska denna morgon. Joanne stod framför henne på en av Shalidars gator i Tel Aaron Riyard. Gatan var tom, bortsett från dem båda, några flugor och en räv som stannade upp för att ge dem en nyfiken blick innan den traskade vidare. Du måste koncentrera dig, skällde Ninni. Du hade bättre kontroll än så här första gången. Koncentrera dig. Det gör jag, enfaldiga flicka. Joannes enkla blå ylleklänning var plötsligt av sidan. Den ärmelintronandes ståla med sina sju olikfärgade band låg över hennes axlar och runt hennes fingrar slingrade en gyllene orm som bet sig själv i svansen. Hon tittade fortfarande bistet på Ninive och verkade inte vara medveten om förändringen, trots att hon redan hade burit samma utstyrsel fem gånger denna dag. Om det är besvärligt så beror det på den där vidriga sörjan du hade med att dricka. Tvi! Jag har fortfarande kvar smaken i munnen, som gallan från en plattfisk. Stålan och ringen försvann och sidenklänningens urringning blev plötsligt så djup att den vridna stenringen kom till synes, hängande mellan hennes bröst på en tunn guldkedja. Du hade inte behövt dricka den om du inte envisats med att jag skulle undervisa dig när du inte kunde somna. Låt vara att hon hade stoppat i lite fårtungerot och en del annat som strängt taget inte hade behövts. Kvinnan förtjänade att smaka lite bittert. Du kan knappast undervisa mig när du undervisar Shariam och de andra. Sidentyget bleknade. Halslinningen var hög igen, omgiven av ett vitt spetskrås. Och runt Joannes hår satt en åtsittande hetta med pärlor. Eller skulle du hellre vilja lära upp mig efter dem? Du påstår själv att du behöver lite ostörd sömn. Ninive skälvde med händerna knutna vid sidorna. Shariam och de andra var inte det som gav mest bränsle åt hennes vrede. Hon och Elaine turades om att föra dem till Tel Aaron Riyard, två i taget, ibland alla sex samma natt. Och även om det var hon som var läraren lät de henne aldrig glömma att hon var antagen och de ej där. Ett enda skarpt ord när de gjorde något befängt misstag. Elaine hade bara blivit skickad att skrubba grytor en gång. Men Ninives händer var alldeles skrynkliga av hett såpvatten. Åtminstone i den vakna världen. Men det var inte det värsta. Inte heller det faktum att hon knappt haft ett ögonblick till övers för att undersöka vad, om något, man kunde göra åt stillande och släckning. Logan var mer samarbetsvillig än Joanne och Lin, eller åtminstone ivrigare. Ljuset var ett tack begrep han vikten av att hålla det hemligt, eller trodde i varje fall det. Förmodligen förväntade han sig att hon skulle hela honom så småningom. Nej, än värre än allt detta var att Fowlane hade blivit prövad och upphöjd. Inte till HD, inte utan edsstaven som fortfarande fanns i tornet, men till någonting mer än antagen. Nu kunde Fowlane gå i vilken klänning hon ville, och även om hon inte fick bära sjalen eller välja Aya så hade hon fått större myndighet. Ninive trodde att hon hade hämtat fler muggar med vatten, fler böcker, säkerligen kvarlämnade med flit, fler nålar och bläckkorn och andra meningslösa saker under de fyra senaste dagarna än hon hade under hela sin vistelse i Vita tornet. Och likväl var inte ens Fowlane det allra värsta. Hon ville inte ens tänka på det. Hennes vrede kunde ha värmt upp ett helt hus i smällkalla vintern. Vad är det som har satt en krok i gälarna på dig idag, flicka? Nu hade Joanne på sig en långklänning av samma slag som Lin brukade bära. Men av ännu skirare tyg än någonting som ens Lin skulle ha på sig inför andras blickar. Den var så tunn att det var svårt att säga vilken färg den hade. Det var inte första gången hon hade på sig den heller idag. Vad var det som rörde sig i kvinnans huvud? I drömvärlden kunde sådant som dessa klädbyten avslöja tankar som man inte själv visste att man hyste. Fram tills idag har det varit helt uthärdligt att träffa dig, fortsatte Sjön irriterat och var sedan tyst en kort stund. Fram tills idag. Nu förstår jag. Igår eftermiddag gav Sharon Theodrin i uppdrag att hjälpa dig bryta ner de blockeringar som du byggt upp. Är det därför du är så retlig? Du tycker inte om att Theodrin säger åt dig vad du ska göra. Hon är också vildbrukare flicka. Om någon kan lära dig att leda kraften utan att behöva äta nässlor först så är det... Och vad är det som gör dig så nervös att du inte kan behålla samma klänning? Theodrin, det var det som verkligen sved. Misslyckandet. Kan det vara någonting jag hörde igår kväll? Theodrin var vänlig, godlynt, tålmodig. Hon hade sagt att det inte skulle gå att göra på en enda gång. Hennes egen blockering hade tagit flera månader att bryta ner och först då hade hon äntligen insett att hon hade lett kraften långt innan hon kom till tornet. Inte desto mindre smärtade det att misslyckas och än värre, tänk om någon skulle få veta att hon legat i Theodrins famn och gråtit som ett barn när hon förstod att hon inte skulle lyckas. Jag hörde att du slängde Gareth Brines stövlar i huvudet på honom när han sa åt dig att sätta dig ner och putsa dem ordentligt. Han vet förstås fortfarande inte att det är min som både putsar och tvättar. Så han vände dig upp och ner och... Sjön gav Ninni en örfil som fick det att ringa i öronen på henne. Först förmådde hon bara att med allt större ögon stå och stirra på den andra kvinnan. Men sen gav hon upp ett ordlöst skrik och måttade ett slag mot Sjöns ansikte. Försökte, därför att Sjön på något sätt hade lyckats få tag i hennes hår. I nästa stund tumlade de i dammet på gatan, fäktande och skrikande. Ninni grymtade till. Hon trodde att hon var på väg att segra, även om hon halva tiden inte visste om hon var överst eller underst. Sjön försökte rycka ut hennes fläta med rötterna med ena handen medan hon dunkade i hennes reben eller vad hon nu kom åt med den andra. Men Ninni hade ett likadant grepp om den andra kvinnan och det kändes tydligt att Sjöns krafter började mattas. Själv tänkte Ninni strax slå Sjön medvetslös och slita håret av henne. Sen kött Ninni till när hennes smalben träffades av en fot. Kvinnan sparkades. Ninni försökte knäa henne, men det var inte så lätt när man hade kjol på sig. Det var fusk att sparkas. Plötsligt blev Ninni varse att Sjön skakade i hela kroppen. Först trodde hon att det var av gråt, men så insåg hon att kvinnan skrattade. Ninni kravlade sig upp i sittande ställning, strök hårtestarna ur ansiktet. Flätan var helt upplöst och blängde ner på Sjön. Vad skrattar du åt? Är det åt mig i så fall? Inte dig, oss. Sjön föste undan Ninni, fortfarande skälvande av tyst skratt. Hennes hår var tovigt och oredigt och den enkla ylleklänningen som hon bar nu, sliten och prydligt lagad på ett flertal ställen, var full av damm och smuts. Hon var barfota. Två vuxna kvinnor som rullar runt som ett par... Jag har inte gjort så sedan jag var 12, tror jag. Jag började tänka att allt som saknades var att tjocka tjejen kom och tog mig i örat och sa att flickor inte slåss. Det sägs att hon en gång slog ner en drucken boktryckare. Varför vet jag inte. Hon övermannades av någonting som var mycket likt fnitter. Sen tystnade hon, reste sig upp och borstade dammet från kläderna. Om vi är oense om någonting kan vi handskas med det som vuxna kvinnor. Och sen med försiktig röst. Fast likväl tror jag att det kan vara en god idé att inte diskutera Gareth Brine. Hon hajade till när den slitna ylleklänningen blev till en röd långklänning med broderier i svart och guld runt follen och den djupa urringningen. Ninive satt bara och stirrade på henne. Vad skulle hon ha gjort som klokfru om hon hade kommit på två kvinnor med att rulla runt i vägdammet på det viset? Svaret lyckades hålla hennes vrede sjudande. Joanne tycktes fortfarande inte ha begripit att man inte behövde använda händerna för att borsta av sig damm i Tell Aaron Riord. Ninive tog hastigt bort fingrarna från flätan som hon varit i färd med att reparera och reste sig upp. Innan hon kommit på fötter igen hängde redan håret i en perfekt fläta över axeln och hennes rejäla tjuvflodsklänning kunde ha varit nytvättad. Jag instämmer, sa hon. Om hon kommit på två kvinnor i en sån situation skulle hon ha fått dem att ångra att de någonsin fötts redan innan hon släpade iväg dem till kvinnorådet. Vad var det hon höll på med? Slogs med knytnävarna som en annan kar. Först hade det varit Sarandon. Hon ville helst inte tänka på det, men det gick inte att komma undan. Sen Lartell och nu detta. Skulle hon ta sig förbi sin blockering genom att alltid vara arg? Dessvärre, eller kanske lyckligtvis, blev hennes humör inte det minsta bättre av den tanken. Om vi är oense om någonting kan vi diskutera det. Vilket förmodligen innebär att vi skulle stå och skrika åt varandra, sa Joanne torrt. Nåväl, det är i varje fall bättre än att slåss. Vi skulle inte behöva skrika om inte du. Ninive tog ett djupt andetag och slet undan sin blick. Hon skulle inte börja med alltihop igen. Andetaget fastnade i halsen på henne och hon vände sig tillbaka mot Joanne så snabbt att det såg ut som om hon skakat på huvudet. Hon hoppades att det gjorde det. Ett kort ögonblick hade hon sett ett ansikte i ett fönster på andra sidan gatan och det fladdrade i hennes mage. En bubbla av rädsla, en brännande ilska över att hon var rädd. Jag tror att vi ska återvända nu, sa hon tyst. Återvända? Du sa att den där vederstygliga smörjan skulle få mig att sova i 2 timmar och vi har inte varit här i mycket mer än halva den tiden. Tiden förflyter annorlunda här. Hade det varit Mogadin? Ansiktet hade försvunnit så snabbt att det kunde ha varit någon som ett kort ögonblick drömt sig hit. Om det var Mogadin fick de inte på några som helst villkor låta henne veta att hon blivit sedd. De måste komma härifrån. En bubbla av rädsla, en brännande ilska. Det har jag ju berättat för dig. En dag i Tell Aaron Riord kan ta 1 timme i den vakna världen. Eller tvärtom. Vi... Nu pratar du värre smörja än man hittar på flodbotten. Du ska inte tro att du kan lura mig på någonting. Du ska lära mig allting som du lär de andra. Precis som vi kommit överens om. Vi kan ge oss av när jag vaknar. Det fanns ingen tid för diskussion. Inte om det hade varit Mogadin. Nu hade Joanne en grön sidenklänning på sig och ärmelinstålan och ormringen var åter på plats. Men förunderligt nog var urringningen nästan lika djup som på någon av de klänningar hon burit tidigare. Jiran Grill-ringen hängde mellan hennes bröst, på något sätt infogad i ett halsband med fyrkantiga smaragder. Ninive rörde sig utan att tänka. For ut med handen och ryckte i halsbandet så hårt att det brast och lossnade från Joannes hals. Joanne spärrade upp ögonen, men så snart halsbandet öppnade sig försvann hon och både ringen och halsbandet bleknade mellan Ninives fingrar. Hon stirrade på sin tomma hand. Vad hände med någon som kastades ut ur Tell Aaron Riord på det viset? Hade hon skickat tillbaka Joanne till hennes sovande kropp? Eller någon annanstans. Ut i intet. Hon greps av panik. Hon bara stod där. Kvickt som tanken flydde hon därifrån. Och drömvärlden förändrades runt omkring henne. Nu stod hon på en jordgata i en liten by med små trähus. Inget av dem med mer än en våning. Andrews vita lejon vajade från en hög stav och en ensam stenpir stack ut i en bred flod. En skock långnäbbade fåglar flaxade bort över vattnet på väg åt söder. Det såg vagt bekant ut, men det tog henne ett ögonblick att komma på var någonstans hon befann sig. Jurin i Carhain, och floden var Arinrin. Det var här som hon och Elaine hade gått ombord på Pilen, ett fartyg som passade sitt namn lika illa som flodormen, för att därifrån fortsätta sin resa till Tyr. Det kändes avlägset, som någonting hon läst i en bok för länge sedan. Varför hade hon hoppat till Jurin? Svaret var enkelt och kom till henne så fort hon tänkte frågan. Jurin var den enda plats som hon kände tillräckligt väl för att kunna hoppa till den i Tel Aran Riord, och som hon var säker på att Mogadin inte kände till. De hade bara varit där i en timme. Det var innan Mogadin ens visste att hon existerade, och hon var säker på att vare sig hon eller Elaine hade nämnt platsen igen, vare sig i Tel Aran Riord eller i vaket tillstånd. Likväl återstod en annan fråga. Samma fråga på sätt och vis. Varför Jurin? Varför inte stiga ut ur drömmen och vakna i sin egen säng? Så mycket säng det nu var. Om hon nu inte var så utmattad av att skrubba grytor och skura golv, förutom allting annat, att hon bara fortsatte sova. Jag kan fortfarande stiga ut. Mogadin hade sett henne i Sally där, om det nu hade varit Mogadin. Mogadin hade alltså hittat Sally där. Jag kan berätta det för Sharian. Hur? Erkänna att hon undervisade Shoan. Hon hade egentligen inte lov att röra vid Tyr and Greelerna utan att Sharian och den andra Aesedain var med. Hur Shoan kunde få tag på dem när helst hon önskade var mer än Niniv begrep. Nej, hon var inte rädd för att stå med hett såpvatten upp till armbågarna igen. Hon var rädd för Mogadin. Vreden brände i magen på henne. Hon önskade att hon kunnat ta lite gåsmynta ur sin örtrensel. Jag är så förbannat trött på att vara rädd. Utanför ett av husen stod en bänk med utsikt över floden och piren. Där satte sig Ninive och begrundade sin situation ur alla synvinklar. Det var löjligt. Urkällan kändes blek. Hon ledde eld till en låga som dansade i luften ovanför hennes hand. Hon var kanske solid, åtminstone i sina egna ögon. Men hon kunde se floden genom eldslågan. Hon knöt åt flödet och så snart hon var färdig tonade elden ut. Hur skulle hon kunna möta Mogadin när den svagaste av noviserna i Shaladar skulle kunna mäta sig med henne i styrka? Det var därför hon hade flytt hit istället för att lämna Tel Aran Riord. Rädd och arg över att vara rädd. För arg för att kunna tänka klart och fundera på sin egen svaghet. Hon skulle stiga ut ur drömvärlden. Vad Shoanen hade haft för planer så var det slut på dem nu. Hon fick lov att ta sitt straff tillsammans med Ninive. Tanken på att tillbringa ännu fler timmar med att skura golv fick henne att knyta handen kring sin fläta. Det skulle snarare röra sig om dagar, och kanske skulle hon få smaka på Sheriams ris dessutom. Kanske skulle de inte ens låta henne komma i närheten av de tre Tyr and Greelerna igen, eller någon annan Tyr and Greel. De skulle sätta Fowlane över henne istället för Theodrin. Det skulle bli slut på hennes studier av Shoan och Lin, för att inte tala om Logan. Kanske ett slut på hennes studier i att hela. I rent raseri tände hon ännu en låga. Om den var den minsta starkare än den förra så syntes det sannoliken inte. Det tjänade ingenting till att späda på vreden i hopp om att det skulle hjälpa. Jag får helt enkelt berätta för dem att jag såg Mogadin, så är det inte mer med den saken, muttrade hon och drog sig så hårt i flätan att det gjorde ont. ljus. De kommer att sätta Fowler in på mig. Det är nästan så att jag hellre skulle dö. Men du verkar trivas med att springa små ärenden åt henne. Den retsamma rösten drog upp Ninni från bänken som om någon hade lagt händerna på hennes axlar. Mogherin stod framför henne på gatan, helt klädd i svart, och skakade på huvudet åt vad hon såg. Med all sin styrka vävde Ninni en sköld av ande och kastade den mellan den andra kvinnan och Shaidar. Eller snarare försökte. Det var som att hugga i ett träd med en yxa gjord av papper. Mogherin till och med log innan hon gjorde sig omaket att skära av Ninivs väv, vilket hon gjorde med samma nonchalans som om hon viftat bort en fluga. Niniv stirrade på henne som om någon hade klubbat henne i huvudet. Så det var så här alltsammans skulle sluta. Kraften var värdelös. All den vrede som bubblade inom henne var värdelös. Alla hennes planer, hennes hopp. Alltsammans var värdelöst. Mogherin brydde sig inte om att slå tillbaka. Hon brydde sig inte ens om att väva en egen sköld. Så stort var hennes förakt. Jag var rädd att du hade sett mig. Jag blev oförsiktig när du och Shuan började försöka slå ihjäl varandra. Med bara händerna. Mogherin skrattade överlägset. Hon var i färd med att väva någonting. Lojt, eftersom det inte fanns några skäl till brådska. Ninni visste inte vad det var, men likväl ville hon skrika. Inom henne kokade vreden, men samtidigt lamslog skräcken hennes tankar, klistrade hennes fötter vid marken. Ibland tror jag att ni är för okunniga för att det ska gå att lära er någonting alls. Både du och den forna Ämelin tronande och alla de andra. Men jag kan inte tillåta att du förråder mig. Väven sträcktes ut mot Ninni. Det är tydligen tid att hämta dig till sist. Stopp, Mogherin, ropade Birgit. Ninni tappade hakan. Det var Birgit, så som hon en gång varit, i sin korta vita rock och de vida gula byxorna med den invecklade gyllengula flätan framdragen över axeln och en silverne pil mot silverbågens dragna sträng. Det var omöjligt. Birgit tillhörde inte längre Tälaren Riord. Hon satt på vakt i Shelley där för att ingen skulle upptäcka att Ninni och Shuan sov på dagen och börja ställa frågor. Mogherin blev så förskräckt att flödena hon vävt försvann, men hon hämtade sig på mindre än ett ögonblick. Den blänkande pilen flög från Birgits båge och upplöstes i intet. Bågen försvann. Någonting tycktes gripa tag i Birgit. Slet hennes armar rakt upp i luften, drog henne upp från marken. Där hängde hon, en fot ovanför marken, utsträckt mellan anklarna och fotlederna. Jag borde ha tänkt på att du kunde dyka upp. Mogherin vände sig bort från Ninive och gick närmare Birgit. Trivs du i din kropp? Utan Gaedel Kane. Ninive tänkte på att leda kraften. Men vad? En dolk som kanske inte ens skulle förmå tränga igenom kvinnans hud. Eld som inte ens skulle sveda hennes kjol. Mogherin visste hur hjälplös Ninni var. Hon bevärdigade henne inte en blick. Om hon stängde av flödet av ande in i bärnstensplattan med den sovande kvinnan skulle hon vakna och kunna slå larm. Hennes ansikte förvreds i en plågad grimas, nästan gråtfärdig, när hon såg på Birgit. Den gyllenblonda kvinnan hängde där och stirrade på Mogherin med trotsig blick. Mogherin betraktade henne i gengäld som en träsnidare betraktar ett stycke trä. Jag är ensam, tänkte Ninni. Jag skulle lika gärna kunna vara oförmögen att leda alls. Jag är ensam. Att lyfta den första foten kändes som att dra den upp ur knädjup gyttja. Och det andra vacklande steget var inte lättare. Mot Mogherin. Gör mig inte illa, ropade Ninni. Snälla, gör mig inte illa. Hon kände en kall kåre genom ryggraden. Birgit var borta. Istället stod ett barn där. En liten flicka på 3 eller 4 år, klädd i kort vit rock och gula pösiga byxor, och lekte med en liten silverbåge. Flickan slängde bak sin gyllengula fläta, siktade på Ninni med bågen och fnittrade. Sen stoppade hon ett finger i munnen, osäker på om hon hade gjort någonting fel. Ninni sjönk ner på knä. Det var svårt att krypa med kjol på sig, men hon trodde inte att hon skulle ha klarat att stå längre. På något sätt lyckades hon dra sig framåt med ena handen framsträckt. Hon snyftade. Snälla, gör mig inte illa. Snälla, gör mig inte illa. Om och om igen, medan hon släpade sig mot den förlorade, likt en tilltrampad skalbagge som kravlar fram i myllan. Mogulin såg på under tystnad. Till sist sa hon: en gång trodde jag att du skulle vara starkare än så här. Nu märker jag att jag finner stor glädje i att se dig på knä. Så nu räcker det, flicka. Inte för att jag tror att du har tillräckligt mycket mod för att försöka slita håret av mig. Tanken roade henne tydligen. Ninivs hand darrade 2 steg från Mogulin. Det måste vara tillräckligt nära. Hon var ensam. I Chael Aaron Riord. Bilden växte fram i hennes sinne. Och sen fanns den där. Ett silverarmband runt hennes utsträckta handled. Och ett silverkoppel som förband armbandet med silverkragen kring Mogulins hals. Det var inte bara Ardaimon som hon formade inne i sitt huvud, utan också att Mogulin bar den. Mogulin och Ardaimon. En del av Chael Aaron Riord som hon höll kvar i den form hon önskade. Hon hade en viss kunskap om vad hon hade att vänta sig. Hon hade burit armbandet till en Ardaim en gång, helt kort i fam. På ett sällsamt vis var hon medveten om Mogulin på samma sätt som hon kände sin egen kropp och sina egna känslor. Det var 2 uppsättningar av medvetande, skilda från varandra, och likväl rymdes båda i hennes huvud. En sak hade hon bara hoppats, eftersom Elaine hade envisats med att det måste förhålla sig så. Anordningen var verkligen en länk, och hon kunde känna urkällan genom den andra kvinnan. Mogulin förde genast handen till kragen, och hennes ögon blev stora av förvåning, ursinne och skräck. Mer ursinne än skräck till att börja med. Ninni kände det, nästan som om det varit hennes egna känslor. Mogulin måste ha vetat vad kragen var för någonting, och likväl försökte hon leda kraften. I samma stund kände Ninni en vag skälvning i sig själv och i Ardaimon när kvinnan försökte böja Chael Aaron Riord efter sitt eget lynne. Det var inte svårt att trycka ner Mogulins försök. Ardaimon var en länk, och det var Ninni som hade kontrollen. Denna vetskap gjorde det lätt. Ninni ville inte leda dessa flöden, så de förblev oledda. Mogulin kunde lika gärna ha försökt lyfta ett berg med bara händerna. Nu gav ursinnet vika för skräcken. Ninni tog sig upp på fötter och förankrade rätt bild i sitt sinne. Hon föreställde sig inte bara Mogulin kopplad i Chael Aaron Riord. Hon visste att Mogulin var kopplad. Visste det lika säkert som hon visste sitt eget namn. Men känslan av att någonting rörde sig, av att det ville krypa i hennes hud, försvann inte. Sluta upp med det där, sa hon skarpt. Ardaimon rörde sig inte, men tycktes likväl själva. Hon tänkte på hur svarta getingnässlor mjukt drogs över den andra kvinnans hud, från skuldrorna till knäna. Mogulin huttrade och andades stötigt. Sluta, sa jag, annars blir det värre. Rörelsen upphörde. Mogulin iakttog henne vaksamt. Hon höll fortfarande hårt om silverkragen och gav intryck av att vara redo att fly när som helst. Birgit, Barnet som var eller hade varit Birgitte stod och tittade nyfiket på dem. Ninni formade bilden av henne som vuxen kvinna, koncentrerade sig på den. Flickan stack ett finger i munnen och började studera leksaksbågen. Ninni andades ilsket. Det var svårt att förändra sånt som någon annan redan höll fast. Och dessutom hade Mowgli påstått att hon kunde få de förändringar hon gjorde att bli varaktiga. Men vad hon kunde göra kunde hon också upplösa. Ge henne tillbaka hennes riktiga gestalt. Om du släpper mig ska jag... Ninni tänkte på nässlorna igen, och den här gången var det ingen lätt strykning. Mowgli sög in luft mellan sammanbitna tänder och skakade som ett lakan i storm. Det, sa Birgitte, var den mest skrämmande upplevelse jag någonsin haft. Hon var sig själv igen, klädd i sin korta rock och de vida byxorna, men bågen och kogret var borta. Jag var ett barn, men på samma gång fanns jag själv, det som verkligen var jag, som en fantasi i bakhuvudet på det barnet. Och jag visste det. Jag visste att jag bara skulle se på vad som än hände och leka. Hon slängde den gyllene flätan bak över axeln och gav Mowgli en hård blick. Hur kom du hit? Frågade Ninni. Jag är tacksam, det måste du förstå, men hur? Efter att ha gett Mowgli en sista stenhård blick öppnade Birgitte rocken och fiskade fram en läderrem med den vridna stenringen ur halslinningen. Shuan vaknade. Bara ett ögonblick och inte helt. Tillräckligt för att muttra någonting om att du tagit den här från henne. När inte du också vaknade förstod jag att någonting måste vara på tok. Så jag tog ringen och drack resten av det som du kokade ihop åt Shuan. Det var knappt någonting kvar, bara bottensatsen. Tillräckligt mycket för att jag skulle somna. Det smakade för övrigt förfärligt. Efter det gick det lika lätt som att hitta en fjäderdansare i Kyoto. På ett sätt är det här nästan som om jag fortfarande var... Birgitte avbröt sig och gav Mowgli ännu ett mörkt ögonkast. Silverbågen uppenbarade sig åter i hennes hand och vid hennes höft tog ett silverkoger med silverpilarform. Men efter ett ögonblick försvann de igen. Förgånget är förgånget och framtiden ligger framför oss, sa hon resolut. Jag blev inte speciellt förvånad när jag kände närvaron av två personer som visste att de var i Tel Aran Riyot. Jag förstod att den andra måste vara hon, och när jag kom hit och fick se er båda. Det såg ut som om hon redan hade fångat dig, men jag hoppades att du kanske skulle komma på någonting om jag drog åt mig uppmärksamheten. Ninni kände ett styng av skam. Hon hade övervägt att lämna Birgitte där. Det var vad hon nästan hade kommit på. Tanken hade bara funnits hos henne i ett ögonblick, förkastad lika fort som den dök upp. Men den hade varit där. Vilken feg ynkrygg hon var. Birgitte råkade säkert aldrig ut för dessa ögonblick då skräcken nästan tog kontrollen. Ja, hon kände en svag smak av kokt kattfräken och Marvins löv. Jag var nära att fly fältet, sa hon tyst. Jag var så rädd att tungan vägrade lyda mig. Jag var nära att fly och lämna dig kvar. Jaså? Ninni kurade ihop sig inombords inför Birgittes blick. Men det gjorde du inte, eller hur? Jag borde ha avlossat pilen innan jag ropade. Men jag har aldrig tyckt om att skjuta folk i ryggen. Inte ens henne. Hur som helst ordnade det ju upp sig. Men vad ska vi göra med henne nu? Mowgrin verkade ha blivit kvitt sin skräck. Hon ignorerade silverkragen runt sin hals och betraktade Ninni och Birgitte som om de vore fångarna, inte hon. Och hon övervägde vad hon skulle göra med dem. Frånsett att det ibland ryckte i hennes händer som om hon ville klia sig där hennes hud mindes nässlorna, var hon idel lugn i sin svarta skrud. Det var bara genom Adamen som Ninni kunde känna den skräck som kvinnan hyste. En hysteriskt pladdrande röst som tryckts ned till ett dämpat surr. Hon önskade att hon kunnat läsa Mowglins tankar lika väl som hennes känslor. Å andra sidan var hon samtidigt glad att hon slapp komma in i det medvetande som doldes bakom den förlorades kalla, mörka ögon. Innan du bestämmer dig för någonting drastiskt, sa Mogherin, vill jag påminna dig om att jag vet mycket som du skulle kunna ha nytta av. Jag har iakttagit de andra utvalda, lyssnat på deras planer. Är inte det värt någonting? Berätta, så ska jag avgöra om det är värt någonting eller ej, Janini. Vad skulle hon göra med kvinnan? Lanfear, Grendel, Ravin och Samuel konspirerar tillsammans. Ninni ryckte till i kopplet så att Mogherin vacklade till. Det vet jag redan. Berätta någonting nytt. Här var kvinnan hennes fånge. Men Erdamen existerade bara så länge de befann sig i Tel Aran Riord. Vet du att de lockar Rand Althor att anfalla Samuel? Men när han gör det kommer han att finna att de andra också är där och bara väntar på att fånga honom mellan sig. Åtminstone Grendel och Ravin. Jag tror att Lanfear spelar ett annat spel, ett som de andra inte vet någonting om. Ninive utbytte en oroad blick med Birgit. Detta måste Rand få veta. Det skulle han få så snart hon och Elaine fick tillfälle att tala med Egwene ikväll. Om de lyckades få behålla Tyrion Greelan tillräckligt länge. Det vill säga, mumlade Mogherin, om han lever länge nog för att finna dem. Ninive tog tag i det silverna kopplet där det satt fast i kragen och drog den förlorades ansikte in till sitt eget. De mörka ögonen mötte stadigt hennes blick. Men genom Erdamen kunde hon känna vrede tillsammans med rädsla som dock hastigt trycktes tillbaka. Hör nu på mig. Tror du inte att jag vet varför du låtsas vara så samarbetsvillig? Tror du att jag kommer att göra något misstag om du pratar tillräckligt länge och att du ska kunna fly? Du tror att ju längre vi pratar desto svårare blir det för mig att döda dig. Så pass mycket stämde onekligen. Att kallblodigt döda någon, ens om det var en av de förlorade, skulle bli svårt. Kanske till och med för svårt för att hon skulle klara det. Vad skulle hon ta sig till med kvinnan? Men det finns en sak du ska veta. Jag tänker inte tillåta några vaga antydningar. Om du försöker undanhålla mig någonting kommer jag att utsätta dig för allting som du någonsin tänkt på att göra med mig. Fasa sipprade genom kopplet som ett märgisande skrik ur djupet av Mogherins själ. Kanske visste hon inte så mycket om Erdame som Ninive hade trott. Kanske trodde hon att Ninive kunde läsa hennes tankar. Nåväl, om du känner till något hot mot Rand, någonting annat än Samuel och de andra, så berätta det. Nu! Orden strömmade fram ur Mogherins mun och hela tiden fick hon fukta läpparna med tungan. Althor tänker ge sig på Ravin idag, nu på morgonen, därför att han tror att Ravin har dödat Morgase. Jag vet inte om det är sant eller ej, men Althor tror det. Men Ravin litar inte på Lanfear. Han har aldrig litat på någon av dem. Varför skulle han göra det? Han trodde att allsammans var en fälla avsedd för honom, så han har gillrat en egen fälla. Han har satt upp skyddsformler i hela Camelin så att han blir varnad så fort någon man leder så mycket som en gnista av kraften. Althor kommer att trampa rakt i fällan. Förmodligen har han redan gjort det. Jag tror att han tänkte lämna Carhain i gryningen. Jag hade ingenting med det att göra. Det var inte mitt fel. Ninive ville få tyst på henne. Svetten som glänste i kvinnans panna var nog för att hon skulle må illa. Men om hon dessutom måste lyssna på denna bönfallande röst. Hon började leda kraften. Osäker på om hon var stark nog att hålla fast Mogherins tunga. Men så log hon. Hon var länkad till Mogherin och styrde henne. Mogherin spärrade upp ögonen när hon vävde flöden av luft för att täppa igen sin egen mun och sen knöt åt dem. Ninni blev till ett par proppar till öronen innan hon vände sig till Birgit. Vad tror du? Elaines hjärta kommer att brista. Hon älskar sin mor. Det vet jag. Ninni tog ett djupt andetag. Jag kommer att gråta med henne. och varje tår kommer att vara uppriktig. Men just nu är det Rand jag måste tänka på. Jag tror att hon talade sanning. Jag kunde nästan känna det. Hon grep om kopplet strax nedanför armbandet och skakade det. Kanske var det här, kanske bara inbildning. Vad tror du? Att det är sant. Hon har aldrig varit särskilt modig, såvida hon inte haft övertaget eller trott att hon kunnat få det. Och du har då sannligen satt skräck i henne. Ninive grimaserade. Varje ord som Birgit sa fick en ny bubbla av vrede att koka fram i hennes strupe. Det kunde ha varit en beskrivning på henne själv. Hon hade satt skräck i Mowgrin. Det hade hon, och hon hade menat varje ord när hon sa dem. Att ge någon en örfil när det behövdes var en sak. Att hota med tortyr, vilja tortera någon, även om denna någon var Mowgrin, var någonting helt annat. Och nu försökte hon undvika det som hon visste att hon måste göra. Aldrig modig, utom när det var tydligt att hon hade övertaget. Den här gången var det hon själv som sådde fröet till sin vredesbubbla. Vi måste till Caimlin. Åtminstone jag, med henne. Själv kan jag kanske inte leda tillräckligt mycket kraft för att riva sönder ett papper. Men med Erdamon kan jag använda hennes styrka. Du kan inte påverka någonting i den vakna världen från Tel Aran Riord, sa Birgit tyst. Jag vet, men jag måste göra någonting. Birgit kastade bak med huvudet och skrattade. Åh, Ninive, det är så pinsamt att behöva känna någon som är så feg som du. Plötsligt vidgades hennes ögon i en förvånad min. Det var inte mycket sömndryck kvar. Jag tror att jag håller på att vakna. Mitt i ordet var hon plötsligt försvunnen. Ninive tog ett djupt andetag och lossade på flödena kring Mowgrin, eller lät henne göra det. Med Erdamon var det svårt att avgöra vem som gjorde vad. Hon önskade att Birgit varit kvar, ett par ögon till. Någon som förmodligen kände Tel Aran Riord bättre än hon någonsin skulle kunna. Någon som var modig. Vi ska ut och resa, Mowgrin, och du ska hjälpa till med varje uns av din kraft. Och om du låter någonting överraska mig, det räcker kanske att du vet att allt som händer den som bär armbandet också händer den som har kragen, fast ungefär 10 gånger så starkt. Mowgrins bleka min visade att hon trodde på det, vilket var gott och väl eftersom det var sant. Ännu ett djupt andetag. Sen började Ninive forma bilden av den enda plats i Caimlin som hon mindes tillräckligt bra. Kungliga palatset, dit Elaine hade tagit med henne. Ravin måste vara där, men i den vakna världen, inte i drömvärlden. Inte desto mindre måste hon göra någonting. Tel Aran Riord förändrades kring henne.